Finland tog sin första seger i OS, men det finns fortfarande orosmoln över Antti Pennanens tränarjobb.
Men det blev en riktigt glad fredagen den 13 för Lejonen.
Det här är Yle Sportens NHL-podden, Anders Nordensvan och Mattias Simonsen. Fredagen den 13 slog till hårt mot Tre Kronor och mot oss teknikmässigt. Vi fick tyvärr inte med Toffe Herbert hit för det här specialavsnittet. För igen, lite för att berätta om logistiken här, så hamnade jag alltså ta mig från Finland-Sverige till Rå-arenan där damerna spelade. För jag skulle kommentera en match här och så var tanken med att vi skulle vara med från två olika hallar. Men det gick tydligen inte. Teknikens gudar var inte på vår sida. Men Lejonen, vilken insats mot Sverige. Vi måste ju ta avstånd på det direkt.
Du menar, tycker du inte att vi ska tala istället om det där, om Tjeckien, Frankrike?
Ja, alltså, eller så skulle vi kunna snacka om den här damkvartsfinalen mellan Tjeckien och Sverige som jag just kommenterade, för det var en jättebra match också. Men nej, jag tycker faktiskt att vi ska börja med Lejonen.
Alltså, jag tycker det är helt fantastiskt, för den här på något sätt, jag tror att jag inte är den enda som har tänkt på det här när man fick veta det här datumen, när jag skulle spelschema, att man har vetat fredagen den 13, Finland-Sverige, att det kommer att bli en verklig fredag den 13 för en del av de här grannarna som har en ganska stor rivalitet, vilket man nu har märkt i de här alla kommentarerna på båda sidor här efter att matchen tog slut. Men det där, jo, det var ju nog en fin insats av Finland. Det var en fin insats av det finska ishockeylandslaget.
Alltså det var, jag vill faktiskt gå så långt att jag inte ens minns när jag senast skulle ha sett en så här lyckad kollektiv insats av alla spelare på isen. För att ja, Finland slog Sverige i Four Nations, det minns vi ju alla bra. Men jag tycker fortfarande att där handlade mycket om att Finland bara råkade vara lika bättre. Att båda hade jättestora problem i den turneringen och just den matchen så var Finland tillräckligt mycket bättre. Det var inte en lika fulländad insats som den vi såg idag. Men nu är det ju någonting när det är Sverige som står för motståndet som verkligen får de här killarna att tagga till. Det är ju helt uppenbart.
Och det var lite på det sättet, om man kopplar tillbaka till Finland-Slovakien, då var det många som väntade att Finland skulle komma i tredje perioden och göra någonting liksom. Och nu var det ju egentligen så att ja, Sverige hade ju en massa skott, men inte var det värst många som var så där fruktansvärt. Ja, men de fick ju spela powerplay ganska mycket och det var dumt av Finland när de tog utvisningar. Men nu var det ju, det var liksom, det fanns ingen i det svenska laget som tog ansvar för att göra någonting åt det där läget egentligen.
Nej, jag vet, för att det var jätteroligt sammanträffande, för jag hade alltså jättebråttom när jag skulle ta mig från den där Finland-Sverige-matchen hit till den damhallen, så jag använde armbågarna så mycket som nu är socialt acceptabelt att göra en stor folkklunga när man ska bort från en match och hitta sen ett ställe där man kunde, dit man kunde beställa en taxi. Och så råkade det sig att Radiosporten hade exakt samma problem som jag, för de var ju mycket mer kritiskt, för det var ju Sverige som skulle spela i den damkvartsfinalen. Och så råkade det sig att jag hamnade i samma taxi som det där Johan Garpenlöv, alltså Radiosporten expert och tidigare svensk förbundskapten också, jättetrevlig typ. Och vi snackade såklart jättemycket den här Finland-Sverige-matchen också. Och vi var båda överens. Jag vet att jag nu får det här framstå som att det är mina åsikter när det egentligen är en riktig experts åsikter. Men jag skriver under det och det var ibland jag som också sa det först. Så jag vill ändå sticka ut hakarna lite och säga att jag också har tydligen någon form av expertis. Men den där liksom viljan att kämpa fanns inte i det svenska laget nu. Den fanns inte i Four Nations, det kommer jag ihåg. Den fanns inte i någon av de där matcherna i Four Nations. Och den fanns verkligen inte nu heller. Lejonen vann varenda duell de gick in med i den här matchen. Eller gick in i den här matchen.
Ja, speciellt vad de tycker är väldigt bra på det här att hålla svenskarna utanför den här berömda mitten i försvarszonen. Det var bestämt finländskt försvarsspel. Och det som vi har talat om, som vi tycker att finska backtruppen är en styrka, är att det finns ganska mycket kött där. Och det funkar ju nu. Det finns liksom räckvidd och det finns kött. Och det var faktiskt så att den här, när nu också många svenska journalister, poddare har gjort sig lite roliga över att det där och understryker att Finland har en så väldigt trubbig backtrupp. Så den där trubbiga backtruppen gjorde ett ganska jävligt bra och ett riktigt klippklappmål dessutom.
Det ryktas faktiskt om att man i SVT:s sändning, någon expert där, jag vet inte vem som har sagt det, men att det ryktas att någon där skulle ha kallat den där Finlands två första mål tur. Och det har jag lite svårt att köpa faktiskt i just Nikolas Matinpalos fall, för det var ju nog ett snyggt skott.
Jo, jag har så mycket har jag kollat på de här rubrikerna att det var definitivt då helt fel att Anton Lundells 2-1 mål godkändes. Det borde definitivt inte ha godkänts. Och så var det där 100% målvaktstabbe, det där Nikolas Matinpalos mål. Och det var nog ett bra skott. Det var nog ett bra skott. Det lyckades. Det var liksom en sån där, det påminner mig om det där, när man, du säger att nu, när du inte kommer ihåg när Finland har spelat så här bra, så jag för mina tankar går tillbaka till det där Turin 2006.
Nej, du får inte jinxa det här nu.
När Tony Lydman,
nej, det är för tidigt.
När Tony Lydman som aldrig gör mål, gjorde ett mål mot Ryssland med ett sådant skott som var just ett sådant once in a lifetime mål. Och det var, tycker jag, lite, det var Nikolas Matinpalo, för han gör inte sådana mål, men nu gjorde det.
Ja, men good for him. Och sen tycker jag nog att det är alldeles otroligt igen för att just kanske lite jämföra de här finska och svenska reaktionerna på det här. Hur snabbt det vände. Och man visste ju att det skulle gå så här om Finland vinner. Vi ska komma ihåg att den här dagen inleddes med en nyhetsbomb. Ilta Sanomat gick ut med att flera ledande NHL-spelare ville att Paul Maurice, som jag vet Anders att du har sagt också, att Paul Maurice borde ha lett det här finländska landslaget i OS. Och att Jere Lehtinen dessutom, alltså, han bekräftar ju den här nyheten i deras artikel. Han sa ju att, ja, att det fanns sådana diskussioner, men att de gick inte vidare på ett konkret sätt på något sätt. Och det är ju helt vansinnigt att en sån här nyhet kommer fram mitt under ett OS. Och att det då liksom rentalade som att det inte finns något som helst förutsättningar för Antti Pennanen att hålla kvar det här jobbet när hans spelare säger så här. Men så gick Finland och vinna den här matchen. Pennanen fick lite arbetsro, och samtidigt så känns det som att det börjar vara lite hett om öronen för Sam Hallam i Sverige.
Nej, men Sam Hallam är ju hur som helst. Han är ju inne på sin sista det där sista år som tränare, att han kommer att sluta efter VM. Så det där, det är ju Rickard Grönborg som tar över igen. Så han är ju ren liksom, så undrar man att hur bra är det, för han är ju på ett sätt liksom då, för att använda en klyscha, dead man walking ren i det här skedet. Men att det där, han har väl ett, no, bilden av honom är att alla gillar honom. Men jag måste säga så mycket att det kom ju ännu ut nu en sån här, jag vet inte om du har sett den, men att Jere Lehtinen gav under den här matchen med Sverige, så gav han en intervju till Ilta Sanomat.
Jaha, okej. Okay. Det här har jag missat. Jag har lite fullt upp här.
Nej, det förstår jag.
Berätta.
Och där han då sa, och det här tycker jag, det här har varit en taktisk palaver inom förbundet, så går Jere Lehtinen och ger intervju, och han säger att det var en spelare som sa det här, och återkom aldrig till det. Och nu då, enligt Ilta Sanomat journalister som jag litar ganska mycket på det där. Och jag tror inte att Sami Hofrén, Ilta Sanomat, skriver någonting sånt som han inte har ganska bra backup på det. Men han sa att det var flera spelare som var bakom det här. Så jag tycker att det här var igen tidernas självmål och hur många i ordningen av ishockeyförbundet.
Ja, alltså det där är fake news. Det där är damage control. Det där är, ja, damage control.
Och dålig damage control.
Ja, exakt. För där insåg nu Jere Lehtinen att han mockar från första. Han borde ha blånekat från första början. Han borde ha sagt att vi pratar inte om något sånt där nu. Vi pratar inte om, eller han borde ha sagt så här. Jag ger ett citat som Jere Lehtinen borde ha kommit med. Vi spekulerar inte om någonting sånt där nu. Jag vill inte delta i någon sån här dravel, utan att vi fokuserar på den turneringen vi har här nu, med de spelarna och de tränarna vi har. Punkt slut. Det där är det enda svaret han borde ha gett åt Ilta Sanomat före den här artikeln publicerades. Nu har det kommit fram, det ska sägas alltså, i katakomberna under Santa Giulia-arenan så var det ju allt som folk snackade om inför den här matchen var ju den här artikeln. Och det har nog framkommit väldigt tydligt mellan raderna att det var inte bara en spelare, det var flera spelare, och det har funnits många som har känt till de här diskussionerna men inte bara liksom gått ut med det offentligt.
Ja, och det är ju det där, ja. Och hur ska jag säga, det är på något sätt, vi ska nu inte ödsla alls så mycket tid på att det där källa på ett förbund när vi annars också gör det, men hur kan det vara att det varenda gång, allt som man liksom tycker att, liksom skojar om att det här kommer att skita sig, det här gör det fel, så allt uppfylls. Det är liksom en önskelista för den som vill se tabbar i Finlands ishockeyförbund.
Men nu fick de åtminstone arbetsro, det är det viktiga här. För att i och med den här segern så finns det inte längre de här spekulationerna om att oj, tänk om Finland slutar trea i gruppen. Det är inte möjligt. Finland förutsatt att man tar tre poäng mot Italien. Förutsatt att man tar tre poäng mot Italien så slutar man minst tvåa i gruppen och kan till och med vinna gruppen. Det är fullt möjligt. Allt finns fortfarande på bordet. Och till och med om man slutar som tvåa så är chansen ganska hög för att man också är bland de bästa grupptvåorna, om inte den bästa grupptvåan som går direkt till kvartsfinal. I och med den här segern över Sverige så behöver man inte längre spekulera om det här Pennanen-grejen för en efter OS eller för en Finland har åkt ur OS om det går riktigt snett tidigare. Men det som jag liksom ville lyfta fram med Halland, för jag vet ju också att han kommer att gå och att Rickard Grönborg tar över och att Rickard Grönborg är ju säkert en jättemycket mer respekterad tränare bland de här NHL-spelarna i och med att de har vunnit VM-guld med honom och sådär. Men den signalen som jag har fått, för det var ju framförallt svenska journalister som ville skvallra med oss från Yle Sporten för att vi ju pratar svenska och insatta i det här ämnet. Så de signalerna vi fick därifrån var nog också att det här missnöje existerar i den svenska truppen också. Det har bara inte dykt upp offentligt nu på samma sätt som Miltonsson om att så fick det här bekräftat på ett sätt eller annat. Och där tror jag nog att därför kan det här bli ett problem för Sverige i och med att det nu tydligen finns ett liknande missnöje där. Spelet fungerar inte, de övertygar inte överhuvudtaget mot Italien, ännu sämre mot Finland. Så jag vet inte, alltså floppvarning på Sverige vill jag säga efter två matcher.
Och så är det ju det där. Se nu inte, det är helt möjligt att Slovakien tar poäng mot Sverige imorgon. Det är liksom,
det, helt möjligt, det är 100%
för de har, möjligt. De spelar ju, de har positivt. Liksom det är positiv anda på gång. De har bara att vinna för tillfället. Det har gått bättre än de har kunnat tänka sig. Och Sverige har verkligen grym press. Det ska bli intressant att se hur de hanterar det. Men det här vad du säger, Finland och Sverige är symptomatiskt. Och jag har funderat ganska mycket på det här. Jag hör gärna din synvinkel på det. Men vi tänker att de här svenska spelarna och finska spelarna som åker i ganska ung ålder iväg till NHL. Och de har alltid haft NHL som mål. De har skillnat i föregående generationer att de har på något sätt blivit så totalt NHL-proffs att de har tappat den där kontakten till det här liksom finländska coachningen som tidigare generationer hade. Att det känns lite som att de kan inte mer riktigt jobba med det där tränare som inte är NHL-tränare. Att jag tycker att man måste fundera på det här riktigt på allvar.
Jo, eller jag tror att den här respekten i så fall måste härstamma någonstans ifrån. För vi snackade om det här alltså just med Garpenlöv i taxin på väg hit till Råarenan. Och då frågade han också, att det var vi snackade om, varifrån det här missnöje härstammar. Och så som jag nu har uppfattat snacket här i Milano, så härstammar alltså, det här, jag vill nu understryka att det här är inte mina egna uppgifter. Jag säger inte att jag har hört det här av NHL-spelare, utan jag har bara hört det tisslas och tasslas här i Milano om det här. Och så om jag nu har förstått det rätt, så här stammar det här missnöje från hur matchningen, alltså hur Antti Pennanen skötte matcherna i Four Nations. Att det var det som var det stora problemet. Att de där tappade i princip allt förtroende för hans förmåga att vara en chefstränare för Lejonen i en sån här bäst-om-bäst-turnering. Och då frågade, alltså jag berättade här att Garpenlöv också att det var min uppfattning, och så kom han med en jättebra motfråga, vilket var att men varför reagerar man inte så här under Jukka Jalonen? För Jukka Jalonen var ju ökänd för att vara jättedålig på att sköta själva matchen. Han var ju jättebra på att sätta upp taktiker och att skapa det här, ett spelsystem som var vinnande. Men inne i en match där Finland höll på att förlora var han ju helt usel på att kontrollera den här matchbilden och att matcha kedjorna där de borde matchas och så här. Och där tror jag just att min teori är att för Jukka Jalonen fanns den där respekten alltid där för att han hade nått framgång. Där kritiserar inte spelarna honom ens bakom hans rygg för media på samma sätt nu som för Antti Pennanen finns inte den här respekten. Och på samma sätt som den här respekten inte existerar för Sam Hallam heller.
Nej, men och så hade ju, alltså faktum är ju att Jukka Jalonen, enda gången han coachade ett renodlat NHL-lag var den första turneringen han coachade, det vill säga 2010 i Vancouver, och det var inte en succé ur hans synvinkel, för det var laget som tog över där i något skede. Efter det så väntar man hela tiden att när ska han få den där chansen att coacha de där bästa spelarna, så vi vet inte riktigt hur det skulle ha varit med Jukka Jalonen och Finlands bästa NHL-generation.
Nej, och det ska jag säga att det närmaste han kom efter det, så vill jag nog säga att var ishockey-VM i Tammerfors 2023. För det laget som Finland hade då var nog det näst bästa på papper i hela turneringen. Klart dessutom. Det var inte jättemånga lag som hade jättemånga NHL-förstärkningar då. Finland hade en massa, och då misskötte han ju det jobbet liksom otroligt hårt, just det där med att Mikko Rantanens kedja, att den inte funkar överhuvudtaget, för att han skulle spela tillsammans med Sakari Manninen och Teemu Hartikainen, och att de var inne och tar tekningar i egen zon mest hela tiden, och att alla kedjor spelar lika mycket. Alla de här klagovisorna som vi har liksom blivit vana vid under de här senaste säsongerna, när det här systemet inte längre har funkat.
Men med det sagt så ansvar ligger ju såklart också jättemycket på spelare, på proffspelare. Och nu,
Exakt, nu är det
fortfarande, titta på den här matchen idag, så vi kan säkert vara helt överens om att det finns spelare som var helt fantastiska. Anton Lundell levde upp till alla stora förhoppningar och gick till och med över dem, medan fortfarande Mikko Rantanen gjorde det där ena målet, men han var ju usel i den här matchen. Och inte så man mycket av Sebastian Aho heller. Att hur kan det vara att när de här samma spelarna ställs mot exakt samma motståndare och till och med bättre motståndare i NHL, så vinner de dueller, de skapar chanser, de gör mål, och ingenting sånt händer där nu för tillfället.
Jag har några bortförklaringar av första kedjan faktiskt. Den första är det, speciellt i Sverige-matchen, så de spelar alltså Sverige spelar otroligt fult mot Rantanen hela tiden. De fullföljde alla tacklingar och liksom gjorde sitt yttersta för att uttryckligen reta upp honom. För det är ju ändå så att i den där kedjan, för att den ska funka så som den funkar i Dallas, så ska Rantanen vara den där spelaren som driver spelet framåt. Mm-hmm. Och om de lyckas få honom ur balans fysiskt sett och tvinga honom att passa pucken snabbt, så då är det kanske receptet som man får dem ur balans. Och det var väl det som ingen knäckte i slutspelet för Edmonton gjorde förra säsongen heller. Och det andra, som jag också tror att påverkar jättemycket, backarna. Att backarna matchas konstigt nu med landslaget. Miro Heiskanen och Esa Lindell är inne på isen mest hela tiden. Mm. Men ändå inte nödvändigtvis samtidigt som Rantanen, Hintz och Granlund. Och det förstår jag inte. För om du har den här kemin från Dallas, så då ska de väl ta med tusan vara där inne samtidigt hela tiden. Mm.
Ja, det är mystiska saker som, no, kanske de kan ännu finslipa på det, men det finns sådana här, just sådana här frågor, och jag fick en sån här som jag tittat, vad händer där riktigt? Jag vet inte om du tittar på sändningen, men det var en sån här sekvens som de visade när det var det månne boxplay som Finland spelade, och Mikko Rantanen böjde sig över sarikanten och ropade någonting, man såg inte vad han ropade, men han liksom, det såg som han skulle ge instruktioner till de spelarna som var inne där, och bakom honom stod Antti Pennanen och lyssnade på honom och såg hemskt förundrad ut, men sa ingenting, och det fick mig att tänka att om Paul Maurice skulle ha varit där. Så det är fan inte så att en spelare böjer sig fram och börjar ge råd när huvudtränaren står liksom att jag vågar inte säga något. För det var känslan jag fick, att Pennanen vågar inte blanda sig i någonting fast det såg ut som att ska vara av annan åsikt.
Men är det inte bara positivt? Är det inte bara positivt att Rantanen nu då i så fall, om det här är så att han faktiskt dirigerar spelet på isen och inte bara skrek något fult åt de svenska spelarna, så är det inte bara positivt att han har tagit den här rollen och vara den här ledaren och helt köra över det som Pennanen försöker göra? Och istället vara den där faktiskt, den där ledaren som lejonen behöver i omklädningsrummet. För bevisligen funkar det ju i så fall. Och då vet du vad jag säger i så fall. Go on, fortsätt med det här Mikko Rantanen. Fortsätt skrika instruktioner åt andra spelare.
Jo, det är inte det jag protesterar mot. Men jag säger att det är någonting som är väldigt fel med den här, hur ska man säga, arbetsprocessen. För det, nu blir det ju spelarna också stressade av det här.
Nej, det tror jag inte på. Jag tror ju 100% att det här är, han gör det här med spelarnas mandat i så fall. Om det är så att det är Rantanen som har tagit över omklädningsrummet, så är det med spelarnas mandat. Det är jag 100% säker på. Och det går ju sen då att dra paralleller direkt i den här diskussionen om att de ville ha Paul Maurice där istället.
Ja, men var det där? Men för att ett lag ska kunna prestera optimalt, ja, men det här var nu en match, men när det kommer tuffa matcher, för att ett lag ska kunna, som vilken som helst organisation, om den ska kunna fungera optimalt, så ska alla göra sitt jobb möjligast bra. Och då behövs det ju nog, så underligt som det kan låta, en chefstränare, en huvudtränare som har respekt. Det kommer de situationer när det behövs, och jag vill påstå att det kommer fallgrupper om det inte på det viset.
Nej, inte hade Jukka Jalonen den där respekten i Vancouver, utan först sen när spelarna...
Ja, men inte vann det ju guld, det var inte finalen.
Nej, men jag tror ju inte att det här nödvändigtvis den här truppen hade i sig att gå till final just på grund av alla de här utmaningarna. Mm. Att jag ser nog fortfarande som ett brons som ett jättebra resultat för Lejonen i Milano.
Ja, absolut, men det skulle ju också kunna vara en grupp där tränaren skulle ge mer värde.
Jo, men alltså det skeppet har ju seglat iväg för länge sedan. Nu måste vi ju nöja oss med det vi har och just nu är det bästa möjliga resultatet tror jag det att det är spelarna som leder det här laget och att Pennanen bara får stå där och se lite obekväm ut bakom bänken.
No. Så verkar det ju för tillfället att det där att det åtminstone är ett bättre recept än det som det där Pennan hade med sig. Men det är bara, hur ska man säga, det känns på något sätt falskt och det oroar mig. För jag har den uppfattningen att det där att sånt kan plötsligt sen orsaka hemskt stora problem.
Nej, det håller jag med om att den här farhågan hela tiden existerar där. Men sen nämnde du en annan spelare som jag också vill att vi går mera in på nu för att jag vet att risken finns nu för att jag låter mall igen. Sebastian Aho och Teuvo Teräväinens samspel har nog inte fungerat.
Du har 100%. Jag tänkte redan det där. Ja, det är bra att du tog fram det här, för du har ett rätt. Nu har han fått försöka två matcher. Det funkar inte. Den kemin som fanns för några år sedan har helt försvunnit. Jag vet inte vad det beror på, men den funkar inte. Kanske de har grälat sinsemellan om någonting. Men om inte fan och namma Oliver Kapanen imorgon testas mot Italien, så det där, hoppas spelarna tar makten också där.
Ja, och det är ju liksom igen, för att igen koppla tillbaka till det här jag har hört om varför Antti Pennanen skulle ha tappat omklädningsrummet, så är det väl just det här att vilka spelare han sätter in på isen i vilka situationer och vilka som spelar i vilka kedjor. Mm. Och att uppfattningen då under Four Nations skulle ha varit att vissa spelare fick speltid, ganska mycket speltid i höga kedjor utan att egentligen ha förtjänat det på något sätt. Och att det var de här liksom då förbunds källgrisarna som fick mycket ansvar när andra spelare kanske skulle förtjäna det bättre. Så jag håller med dig, alltså nu mot Italien så är det en perfekt chans att testa de här andra spelarna. Vet du, ge Joel Kiviranta minuter i fjärde kedjan, sätt in Oliver Kapanen i andra kedjan. Finland ska ändå vinna den här matchen 8-0.
Så får man hoppas att Niko Mikkola skada inte var allvarlig.
Nej, verkligen, för han är ju nog livsviktig. Och det såg man ju i början av den här tredje perioden mot Sverige. Nu blir det jättemycket fokus på bara den här enskilda matchen, men jag tycker att det var
väldigt
talande.
Jag tror
det
är värd det.
Vi ska inte prata så mycket om Slovakien-matchen, den glömmer vi helst. Eller du glömmer den i alla fall helt snabbt. Nej, men alltså det som hände i slutet av den andra perioden var ju det att Miro Heiskanen för det första fick en 2 minuters utvisning tillsammans med Mika Zibanejad. Och sen åkte både Rasmus Ristolainen och Niko Mikkola ut också helt när slutsumman gick, när de höll på att lite utväxla vänliga ord med svenskar nära det målet. Och när den tredje perioden inleddes så insåg jag först när de åkte alla till utvisningsbåset att vänta nu inleder Finland den här livsviktiga perioden mot ett Sverige som har många bra NHL-spelare i sin trupp utan Miro Heiskanen, Rasmus Ristolainen och Niko Mikkola.
Det var inte den enda som blev lek.
Ja, och då insåg jag att nu kan det nog bli riktigt hett om öronen. För inget illa menat mot Henri Jokihari och Olli Määttä, men inte det som att man vill ha dem inne på isen i den där situationen. Inte.
Men Sverige sumpar ju fullständigt den chansen.
Jo, verkligen, 100%. Det är ju bara att nöja sig med det resultatet om man är en fan av finländsk ishockey. Men ändå, det säger ju ändå samtidigt någonting om hur viktigt Niko Mikkola ändå sist och slutligen är för det andra backparet. För jag har tyckt jättemycket om det andra backparet. De var jättebra på pappret och de har till och med överträffat mina förväntningar. Rasmus Ristolainen ser ju ut som, jag vet inte, alltså inte det som att man har sett honom spela så här i NHL på evigheter. Han spelar ju med enormt hjärta, driver på i anfallet också, tacklar hårt alltid när han har möjligheten. Det är precis så elak framför kassan som man kan vara.
Ja, om det är någon svensk journalist som hör på det här så vill jag säga trubbigt försvar my ass. Det är så jag skulle säga. Ska vi berömma lite spelare? För att, alltså,
ja.
Anton Lundell, herreguden som ledare den mannen har blivit.
Ja, och det säger ju ganska mycket om den respekten som de har för honom inom landslagsledningen också. Att Pennanen var ju jätteöppen med det efter matchen mot Slovakien. För det var ju säkert ganska många som var sådär att varför startar Lundell och Luostarinen och Kakko den här kedjan? Och då sa han ju öppet sen efteråt att han vill att Lundells kedja ska spela mot motståndarnas bästa kedja. Och med det vill jag säga att någonting har han ju tagit efter Paul Morris i så fall ändå.
Ja, och det där, och Jesus och Lundell var ännu nära att inte göra det där andra målet också. Plus det där som han räddade från mållinjen, att han var nog jättebra. Och sen, nu är det ju en helt total, varifrån kommer den här fjärde kedjan? För det är ju helt fantastiska.
Ja, alltså jag är mest överraskad av Erik Haula, om vi ska vara helt ärligt. För att Joel Armia var helt precis likadan igen för att koppla tillbaka till VM i Tammerfors först 2023 där han var med. För då minns jag också att jag blev så där chockad nästan av hur offensivt spetsig han blev plötsligt när han fick dra på sig den där lejondressen. Det känns som att han är en av de där spelarna vars självförtroende skjuter i höjden när han får spela i landslaget. Att det finns inte längre den där NHL-tränaren som står över axeln och säger åt honom att nu ska du...
Att försök få... ingenting.
Ja, ja, tappa inte bort pucken. Spela defensiv fjärde kedja ishockey. Spela bra boxplay. Tappa inte bort pucken. Tappa inte bort pucken. Utan nu finns det inte. Nu får han spela som ishockey som han vill spela. Då är han hur bra som helst.
Ja, och det där. Och sen, det är ju otroligt att se att Eli Tolvanen som då är 180 enligt vad man läser, men han ser ut som han ska vara 173. Där kommer han och tacklar gång på gång stora, tunga svenska backar så att man ser att det gör runt.
Mm. Men alltså, den här fjärde kedjan kommer att vara jätteviktig, framförallt i de här viktiga matcherna mot tufft motstånd. Men om vi ändå blickar framåt mot Italien-matchen, så här är det nog nu. Nu om någonsin ska första kedjan få sitt spel att funka. För nu kommer de att få mala på i anfallszonen, försöka hitta varandra med de här passningskombinationerna för att lirka upp det här Jukka Jalonens parkera bussen försvar.
Jag funderar på en sån här grej. Tycker du att det här är helt galet? Att det skulle vara att skulle det vara att förminska på något sätt ansvaret hos Mikael Granlund. Om de skulle kolla på det viset att man skulle lyfta Lehkonen dit tillsammans med Rantanen i den kedjan och Granlund tillsammans med Aho och då kanske Oliver Kapanen.
Nej, för jag tycker fortfarande att det behöver finnas en spelare i varje kedja som är den där som gör grovjobbet. Och vem ska göra den tillsammans med Aho och Granlund då i så fall?
Du tycker inte att Aho är en grovjobbare?
Nej, men han ska inte vara det. Han ska inte behöva vara det. Arturi Lehkonen är den bästa i det finländska laget på att göra just det jobbet.
Men Oliver Kapanen är ju grovjobbaren i Montreal-kedjan.
Ja, men jag tycker också... Jag vet inte. Jag är inte beredd att ge upp på första kedjan ännu. Men det är mest också för att jag minns hur dominant den var i slutspelet förra året.
Där har du 100% rätt. Men då är det femman eller är det kedjan? För just det där skulle jag också vilja se. Att det skulle vara de där fem som skulle vara inne samtidigt. Att det inte så att plötsligt ett annat backpar bakom den här, vad jag kallar Dallas-kedjan.
Ja, alltså det är det viktigaste. Det är det första som jag tycker att de måste råda bot på. För nu är det ju uppdelat så att det är Ville Peltonen som sköter om backmatchningen och det är Antti Pennanen som sköter om anfallstriorna. Och de måste nu komma överens om att se till att när Dallas-triorna är inne på isen så då måste Dallas-duon också vara det. För det ser så annorlunda ut det där spelet när backarna deltar aktivt i spelet i offensiv zon. Och om det är igen, inget illa att mena verkligen efter den här matchen mot Nikolas Matinpalo eller Olli Määttä. Men när de är inne på isen så blir det inte samma sak. Att när där är sådana spelare som känner varandra och som tränar med varandra varje dag så då kommer det att se bättre ut. Och jag tycker att det såg redan mycket bättre ut mot Sverige än vad det gjorde mot Slovakien.
No, det var ju allt såg ju bättre ut mot Sverige än mot Slovakien. Det var liksom kompakt spel. Och det var inte det som störde något helt otroligt mot Slovakien att de här anfallarna fick pucken på stående ben. Alltså att det var i neutral zon på stående ben. Och kanske ännu, jag skulle säga att den som lider jättemycket av det är Sebastian Aho, för han är van med det där Carolinas spelstil, att han antingen accelererar han själv, han hämtar ut pucken ur det där egna zonen, det gör han ju ibland, men också det att när han får pucken så är han ren liksom i full fart. Och det har liksom inte ännu funkat, jag har inte sett den enda gången.
Nej, men jag började just fundera på det, just när du sa det där om Carolina också, om vi går tillbaka till att snacka lite mer om just uttryckligen Sebastian Aho. För att just det där med spelsystemet, att när vi har pratat så mycket om det där, Carolinas spelsystem är så himla krävande och så himla unikt på något sätt i NHL för att det ställer så hårda krav på de här spelarna. Och därför undrar just att om han är nu så inkörd i det där systemet så är det helt enkelt för mycket begärt att han ska börja lära sig något nytt. Och speciellt nu när det skulle vara en annan sak om man skulle ha en hel Carolina-femma, om Teräväinen fortfarande skulle spela i Carolina, om man ska Kotkaniemi med och man ska ha två backar där också. Inga problem säkert överhuvudtaget att säga åt dem att hej, vet du, gör som ni gör i klubblaget. Men nu när han är ensam spelare som försöker anpassa sig från att spela det Carolina-spelet i ett mer sådär allmängiltigt NHL-anfallshockeyspel, så då kanske det ser ut så här helt enkelt.
Men samtidigt så har vi sett före han åkte till NHL att han är en rysligt...
Men det är ganska länge sedan.
Men att han är en rysligt bra ishockeyspelare, så det är liksom en verkligt bortkastad möjlighet och bortkastad resurs om man inte hittar på något sätt att få honom igång. Och det är ju det som också är coachernas jobb. Det är det som är det där förra, det talas om att just kanadensiska coacherna, att hur ska de få igång sina stora killar. Det är inte alltid så att det funkar direkt från från början. Det har varit till exempel, jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var turneringar till exempel när Kanada vann OS-guld för 12 år sedan, så var det inte så att Sidney Crosby var jättebra från början av den turneringen. Det kräver liksom att få de här spelarna igång.
Nu återstår alltså en match för Lejonen i gruppspelet. Den spelas mot Italien och efter den vet vi också hur slutspelsträdet ser ut. Och i och med att det är så mycket som står oklart i den här gruppen där alla har börjat spela kors och tvärs, så går det inte att dra något som helst slutsatser ännu. Så jag tänker att vi sparar alla spekulationer till nästa specialavsnitt som vi lägger ut på måndag. Och då tar vi väl också en titt på hur de andra landslagen har spelat i turneringen så här långt. För det finns nog mycket att säga om det också, eller vad?
Verkligen mycket. Det ska bli spännande. Och då får vi hoppas att Toffe Herberts är med också.
Vi ser till att Toffe Herberts är med. Med oss också. Vi hörs igen nästa vecka.
Tack och hej, ha det bra.